Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
5 år och över 140 intervjuer. Alla med framgångsrika kvinnliga ledare och företagare. Eva Ekedal hade jobbat med ledarskap och rekrytering hela sitt liv. Hon startade Karriärpodden för att hon brann för jämställdhet och ville göra skillnad. Shanna Ruterhill har en bakgrund från den digitala världen med bland annat 10 år i olika ledarroller på Google. Tillsammans tog de nästa stora kliv och startade Women for Leaders. Ett företag som tar fram handlingsinriktade program för att leda förändringen och för att få fram fler kvinnor till toppen. För Eva och Shanna handlar det om att alla blir vinnare i en mer jämställd värld. Jag ger er Karriärpodden.
Louise Kallenberg, chef för digital förnyelse och samverkan på Sveriges kommuner och landsting. En självklar ledare som i grunden är utbildad teolog. Och hon har lång erfarenhet av att leda organisationer och människor i förändring. I sin karriär har hon lett allt från ideella organisationer till statliga förvaltningar. Bland annat tidigare varit chef för digital verksamhetsutveckling och förvaltning på Stockholms stad. Det här är ett samtal som handlar mycket om ledarskap, men också om hur det är att vara medberoende till ett syskon med svåra funktionsvariationer och om att själv drabbas av utmattning. Vi kommer också prata om vikten av reflektion och livets skörhet. Jag som programledare heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Louise Kallenberg, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Det är så kul att du är här.
Ja, det är så roligt att vara här, verkligen.
Och jag tänkte börja med en sportfråga.
Mm.
Hur känns det?
Det känns bra. Det känns jättebra. Det var en bra morgon på många sätt, förutom att jag lyckades så ha en liten trafikförödelse här innan jag kom hit. Men det gick ju bra.
Oh. Ingen skala. Tur att det gick bra.
Ja, eller hur?
Jag har varit nästan lite orolig när
ja, men det är så morgontrafiken och så. Ja. Ja, jag brukar annars vara ganska stolt över min bilförkörning, men inte idag.
Nej. Men det är roligt att du är här av flera anledningar och tänkte att alla lyssnare ska få lära känna dig. Jag känner dig ju lite grann sen tidigare och vi har ju faktiskt massa spännande planer på gång som gör att det är extra roligt att du är här som gäst. Ska vi avslöja det?
Ja, men vi gör det.
Vi gör det.
Ja.
Du är vår kommande bloggare på Women for Leaders.
Ja, det är fantastiskt roligt att få vara det, måste jag säga. Jag har ju skrivit nästan hela mitt liv. Jag har haft det som en metod för mig själv att uttrycka vad jag känner och lära känna mig själv. Och också reflektera över vad som händer runt omkring mig. Så när väl blogginstrumentet kom då, för länge sedan, där 2007 tror jag att jag startade min första lilla skatt som jag kallar den, där jag liksom började skriva, så har jag ju försökt att vika ut det där om hur det är att vara människa och hur det är att vara på jobbet och hemma och bland vänner och i sitt eget liv. Och sen ju mer jobb jag har haft och ju mer jag har fått jobba tillsammans med andra så har jag också tänkt att det finns ju mycket annat som man kan berätta som händer med oss på jobbet också.
Mm.
I vår vardag där.
Precis.
Och då att få den här chansen att få dela med sig via Women for Leaders är ju fantastiskt. Mm. Så jag är jätteglad.
Det är jättekul. Vi har ju förstås läst det du har skrivit tidigare också. Och det är väldigt härliga texter.
Mm.
Det finns ju en anledning säkert att du också hamnar i det här, tänker jag. Med tanke på din bakgrund.
Mm.
Men Louise, vi måste ju så här, vad är det du gör idag? Vi måste ju börja med det, tror jag.
Ja, idag jobbar jag på Sveriges kommuner och landsting. Som är en medlemsorganisation för alla våra kommuner och regioner. Vi har ju 290 kommuner i Sverige och vi har 21 regioner som leds alldeles självständigt. Men de behöver ha sin paraplyorganisation och det är Sveriges kommuner och landsting. Och vi organiserar ju också avtalen, arbetsgivar, kollektivavtalen för anställda. Det är väl uppåt 1 miljon anställda i välfärden idag som Sveriges kommuner och landsting har kollektivavtalen för. Ena parten då tillsammans med de andra fackförbunden. Och sen så ser ju vi till att våra intressen i kommuner och regioner för vår välfärd tas om hand om på högsta nivå, på nationell nivå. Och där är jag idag chef för en sektion som jobbar med digital utveckling, digital förnyelse och samverkan. Så vi har ju mycket att göra.
Ja, ni har mycket att göra. Och det som är på allas läppar just nu.
Ja.
Verkligen, du är hetluften.
Ja, men det är verkligen.
Intervjuad i DN igår, eller var det
förra? Precis. Ja, det var en artikel som kom ut igår om välfärdsteknologi. Uh-huh. Som ett svar på hur vi ska klara av de utmaningar som vi står för inför i Sverige. Och det handlar ju bland annat om att vi kan se att den äldre gruppen, till exempel de som är 80 plus, de kommer bli så markant många fler jämfört med idag. Och då är ju frågan så här, hur ska vi räcka till för att klara den välfärdsutmaningen? Samtidigt som att de som är i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.
Så nej, då blir det, hur ska man få ihop
ja,
det
men
där?
Ja, exakt. Då? Och hur kan vi då jobba på andra sätt och smartare sätt? Och hur kan vi låta datorn gå in och ta över en del av de tråkiga arbetsuppgifterna kanske? Eller det som vi lägger jättemycket tid, många som lägger mycket tid på. Mm. Kan man effektivisera det på något sätt och dra nytta av den teknologin som finns?
Ja, det är en helt egen podd, känner jag. Men,
ja,
men nej, å andra sidan så kan du inte ge oss bara en liten teaser på vad är det som du tror är mest, liksom det som kommer att ge oss mest i framtiden kring välfärden?
Mm. Jag tror att du och jag som medborgare, vi kommer att få en mer sammanhållen digital service. Så när vi tänker på vad vi använder kommunen till eller hälso- och sjukvården till, så kommer det alltid finnas ett stöd där som är digitalt, så det upplevs lite mer sömlöst. Vi kommer bli ihågkomna till exempel vad det gäller de uppgifter som vi redan har lämnat. Så det finns smartare system som pratar med varandra.
Mm.
Men det bygger ju på att också att vi kan lämna information mellan olika instanser, myndigheter eller vårdgivare och så. Så att vi blir just ihågkomna.
Ja.
Och det där tror jag...
På ett säkert och bra sätt.
Ja, det kommer vara säkert och tryggt och vi kommer inte kunna användas på något annat sätt. Men det där finns ju många som jobbar med och som skapar lagliga förutsättningar för. Precis, för att det ska kännas tryggt och säkert. Men även som jobbar med de tekniska förutsättningarna.
Mm.
Sverige har ju varit väldigt bra på att digitaliseras. Vi har ju legat i framkant många år. Men det är också det som är lite vår utmaning idag, att vi började digitalisera vårt samhälle så tidigt. Så idag när ny teknologi kommer så har vi en liten uppförsbacke med att vi också behöver göra oss av med gammal teknik och ersätta det med nytt. Och det där är också en förändringsresa som inte är helt enkel. Och det, jag tycker det är så spännande också med de här möjligheterna som finns för oss att få ta hjälp av den minneskapacitet och den lagringskapacitet som finns i teknologin och koppla ihop det med vår mänskliga förmåga att göra bedömningar och använda empati och förståelse. Om vi kan få mer tid till det i välfärden, då kan man ju också tänka på vad vi får
vad
för nytta då.
Ja. Mm. Men Louise, berätta, vad började din karriär?
Ja,
hur gick det till?
Jag har en jättebrokig karriär. Jag har liksom hoppat mellan olika saker, lite olika ytterligheter kan man nog säga när man tittar på det utifrån. Men det finns någonting som hänger ihop där och det är att jag är otroligt intresserad av förändring i samhället och att få en bättre värld. Och att för mig så handlar det väldigt mycket om hur vi som människor funkar och hur vi som människor relaterar till den värld vi lever i. Så när man tittar på min bakgrund så ser man ju till exempel att jag är utbildad teolog.
Mm.
Jag hade en gång en tanke om att bli präst i Svenska kyrkan. Och däremellan så har jag också jobbat på primraffinaderi med att utveckla hur vi jobbar med tekniska system för att få vår leverans att bli mycket bättre. Det gjorde jag både innan och under tiden jag pluggade teologi. Till exempel, det var många som tyckte det var märkligt.
Att du jobbade på Prim samtidigt. Ja,
precis. Och alternerade de där två världarna då. Mm. Men jag har också jobbat i medlemsorganisationer som kanslichef och generalsekreterare. Där man då snarare tar hand om ett stort engagemang och passion för vårt samhälle. Bland ungdomar eller ledare. För att skapa värde i livet.
Mm.
Så det finns någonting i det där som
det är röda trådar ändå, även om man tycker att det är ytterligheter.
Ja, men precis. Och min teologbakgrund har jag otrolig nytta av, vilket jag många gånger förvånas över när jag just jobbar med stora samhällsförändringar.
Ja, men berätta. Vad är det för typ av nytta som du känner?
Ja, men man går liksom lite tillbaka till vad man får med sig i en teologutbildning som ju är liksom ifrån början egentligen läran av hur vi tänker om världen. Och från allra första början i antiken så var det så här, hur vi tänker om det övervärldsliga. Det låter ju väldigt fluffigt, eller hur? Men översatt i våra termer så kan det vara våra tankar om livsföring, ideologier och våra normer. Vad vi värderar som bättre än andra saker att göra, beteende, mönster och sånt där. Men också hur samhällen utvecklas och förändras. Och religionssociologin som jag har studerat mycket tar både hänsyn till vår kultur, våra traditioner som vi finns, vårt språk och hur vi liksom designar verkligheten utifrån den. Och hur vi socialiseras, det vill säga hur vi beter oss gentemot varandra för att stärka olika beteenden och straffa andra beteenden. Och det är ju det som skapar den här liksom livsförståelsen.
Precis, av hur vi väljer att leva våra liv.
Ja. Och det finns ju också i en organisation, det finns i mikrosamhällen, det finns i familjen, det finns ju överallt.
Ja, verkligen. Men vad spännande. Men hur kom det sig nu då? Ja. Att du dels valde det och ditt starka engagemang kring de här frågorna. Har du forskat i det själv förstås?
Ja, jag tror, jag har funderat mycket på det. Jag kommer ju från en bakgrund, en familj med en brorsa som har en funktionsvariation på grund av en förlossningsskada. Så han utvecklade, kan man säga, en funktionsvariation under tiden vi växte upp. Vi visste inte riktigt vad det var med honom från början. Hade föräldrar som var väldigt engagerade för att få honom att funka ändå. Både socialt men också i skolan och få ett gott liv. Och vi var ganska många syskon runt honom då. Runt Marcus.
Hur många?
Vi är fem syskon.
Fem syskon.
Så vi har fyra runt Marcus. Och han är lite äldre än mig då. Så han fanns redan när jag kom. Så jag tror ju att alltså hela mitt liv så har jag sett det här att försöka göra det bättre för någon annan. Det har liksom varit vårt
kall.
Ja, vårt kall. Liksom. Det som man gör, det man tänker på. Men eftersom han också, han fick en diagnos, det som man förut kallar för Asperger, eller liksom någon form av autismspektra, gjorde ju också att han hade helt andra sätt att tänka och förstå och prata och sådär. Så vi fick bli ganska duktiga på sådär och tolka vad han menade, eller liksom hantera att han var väldigt rak och sådana saker. Så jag tror att att komma från den här familjen där allting är väldigt öppet och lite konstigt. Så när jag möter liksom resten av världen och organisationer och skolan och sånt där, så tror jag att jag uppfattar det så här, det här kan vi ju också prata om och göra annorlunda och tänka till. Det har jag med mig så naturligt. Så i alla de sammanhang som jag hamnar i då, när man pratar om så här, vart vill vi vara, var vill vi komma, vad är viktigt för oss, var naturliga frågor för mig, men kunde vara någonting som andra verkligen var så här, kunde ge mig tillbaka. Så vad fantastiskt att vi ställer de frågorna. Vad kan vi göra med det här? Så jag tror att ganska snabbt kom jag in i olika sådana.
Fick du någon liksom speciell roll i familjen? Eller är alla så här liksom empatiska och funderande och reflekterande?
Ja, det du får komma hem till oss. Eller vad säger.
Ja, det skulle jag vilja.
Nej, men jag tror min man brukar säga det när han kom in i vår familj, att det var som en chock. Så här, det är som att ni förstår saker som inte sägs, det där som händer i mellanrummen. Och det tror jag är en ganska bra bild. Det är klart att det finns en baksida av det också, av att vara väldigt inkännande. Hur tar man plats i det sammanhanget?
Ja, just det. Och hur lär man sig att inte ta in alla andra känslor precis. I sig själv?
Liksom. Ja. Och det har vi alla fått jobba med.
Ja.
Och jag tror att när man lever med ett syskon som har ett funktionshinder av något slag, så hamnar man också i det här medberoendet som man kan prata om när man kan leva med andra utmaningar i en familj. Det är lite samma system faktiskt.
Mm.
Så jag fick ju också hjälp kring det när jag var tonåring.
Ja.
Jag tror jag var 15 år och fick gå in i sånt samtals, gruppsamtal helt enkelt och träffa andra ungdomar som hade samma erfarenhet. Jättebra.
Vad bra att du fick det. Det är inte säkert liksom att alla hade koll på det
Nej.
För några år sedan.
Nej, det tror jag. Det var FUB som arrangerade det där. Jag kom ju från en liten stad, så att vi kände ju varandra allihopa också.
Lysekil.
Ja, Lysekil.
Så där, läst mig till.
Ja, och det var ju på det sättet att vi fångade upp varandra.
Mm.
Och då var det så att ska inte Louise vara med här och träffas lite grann och prata om hur det är att ha ett syskon som har en funktionsvariation.
Så det där var betydelsefullt
mycket,
för dig?
Mycket, faktiskt. Det är några av de här sakerna som stegen på väg. Alltså, det där samtalet, det där att jag fick vara i fokus med hur jag upplevde. Eftersom jag var väldigt duktig som liten att ta hand om alla andra.
Mm.
Och få det att bli bra stämning och balansera.
Just det, men där fick du liksom ljuset på dig.
Ja, och hur har det här varit? Och då öppnades också den här med känslan av att det har ju varit ganska jobbigt att också hantera.
Jag tänker på hur liksom har du kopplat ihop det idag med ledarskap och de sakerna som du faktiskt har gett dig på också på ett naturligt sätt?
Mm. Jag tror att det finns vissa saker som jag tar med mig från att ha en familj med just de här utmaningarna med att leva med någon som inte tänker som någon annan. Det är att jag som ledare är väldigt nyfiken på hur du tänker och undersöker det och ser alla mina medarbetare som unika och spännande på det sättet. Vad har de för bakgrund? Vad kommer de ifrån? Vad är deras drivkrafter? Och då är det en drivkraft för mig någonstans att lägga det här pusslet med vad har vi för människor med olika kvaliteter och intressen och drivkrafter i rummet. Så att jag absolut använder den saken.
Ja.
Det jag har fått jobba med mig själv, det är att inte ta över någon annans kamp eller känsla om det är någon som har det tufft.
Mm.
Och också jobba med gränssättning.
Just det.
För mig själv, men också liksom att pusha på andra att klara sina egna krig eller
just det, så att det inte blir den som ska lösa alla liksom världsproblemen.
Exakt, men då är det också, tack vare min utbildning så har man ju också pratat väldigt mycket om det här att om man har en fallenhet för det psykologiska samtalet och kunna använda det och få människor öppna sig, för det är jag ju duktig på. Jag är en bra lyssnare och kan få människor att känna sig väldigt trygga i mitt sällskap, så vet jag också att risken är att man kommer in nästan i ett behandlande samtal. Mm. Och där ska vi inte vara.
Nej.
Och det är jag jätteglad för att jag med min utbildning då. Med religionssociologin och religionspsykologin. Verkligen har reflekterat över det. Att man måste förstå vad som är det terapeutiska samtalet. Och vad som är ett coachande samtal.
Mm.
Och skillnaden däremellan.
Vad tänkte du när du började läsa teologi?
Mm.
Vad tänkte du? Tänkte att du ville jobba som präst? Och liksom?
Ja, jag hade... Alltså, jag vet ju inte vad jag ska bli när jag blir stor. Det vet jag fortfarande inte. Och det har jag gett upp, liksom. Det får bli vad det blir. Och så var det även då. Jag hade en syster som hade blivit präst redan. Så hon hade jobbat som det ett tag. Så när jag skulle börja plugga, då var jag väl 24, tror jag. Då hade jag ju en 4-årig dotter. Och då bodde vi i Lysekil, det var långt ifrån universitetsstad. Så att det fanns inte möjlighet för mig att börja tidigare. Så jag var ju liksom lite efter, så där kunde jag känna mina jämnåriga kompisar som hade redan börjat plugga och kanske började bli färdiga till och med. Och kände mig lite osäker på att klara av studierna med en 4-åring. Jag var ensamstående mamma med henne. Och då sa min syster så här, men plugga religionsvetenskap, det är jättekul. Det är liksom allmänt sådär. Och du är intresserad av det. Jag hade gjort det, jobbat en del med engagemang i kyrkan också. Sådär. Så då började jag läsa. Och sen så fick man ju frågan då ganska snabbt. Ska du bli präst eller ska du bli forskare? För ungefär de två vägarna liksom, inom teologen där i Göteborg. Och jag bara, nej, men jag vill väl inte liksom, det är klart för mig. Men jag kan ju testa om man kan bli antagen till Svenska kyrkan. För det är en sån gedigen antagningsprocess.
Ja, det är det.
En konferens som man går igenom och man träffar olika psykologer och andra präster och biskopar. Och man blir verkligen nagelfar. Mm. Hur har den här personen vad som krävs? Och jag gick igenom det och fick liksom ett godkänt. Och det var fantastiskt att vara så här, du är lämplig för att vara präst i Svenska kyrkan, vi tror på dig. Det här skulle kunna bli hur bra som helst.
Vad härligt.
Ja, det var jättehärligt. Men för egen del så var jag så här, min enda oro var aldrig själva arbetsuppgiften. Och jag tycker jag fortfarande är fantastisk. Jag beundrar och kan ibland vara avundsjuk på mina kompisar som jobbar som präst eller pastor eller någonting sånt där. Men det jag märkte väldigt, väldigt snart när jag var och praktiserade, som man behöver göra utbildningen, det var att Svenska kyrkan som organisation har lite svårt att ta emot de här förändringsagenterna som jag är, som just ställer sig, men vänta här nu, hur gör vi här, och kan vi inte göra på ett annat sätt, och är det här verkligen människor behöver, och, eller ifrågasätta vad som händer i en arbetsgrupp när man ser hur man relaterar till varandra och sådär. Och Svenska kyrkan är ju en organisation som på sina ställen har ganska stora utmaningar. Mm. På många ställen går det väldigt, väldigt bra, men man kämpar med att vara...
Det är lite ojämnt, va?
Ja, det är väldigt ojämnt. Mm. Man har ju...
så här, jag har ingen kunskap i sig, men jag upplever att det kan vara lite olika beroende på vilka man möter.
Ja, men det är olika. Och jag tror att det ser man också i andra medlemsorganisationer som jag har varit med i. Där man, om man har som syfte att göra gott och vara liksom den goda kraften i samhället, skapa liv och utveckling, så ligger det väldigt nära också passion och det man lidelsefullt brinner för. Och då är man som medarbetare också där med hela sitt jag. Och så går man också in i en tanketradition och liksom en ganska starka normer. Mm. Så är ett samhälle i förändring och könsroller i förändring.
Inte minst sagt
ett samhälle runt omkring som är väldigt sekulärt, där man nästan säger att vara religiös är någonting udda, att vara troende, ska man prata om det? Inte det väldigt privat, och så har man en verksamhet som bara går ut på det. Alltså det är ju väldigt, väldigt stora krafter som påverkar den organisationen. Så det är inte helt lätt att komma in. Och,
men du har ju varit aktiv på olika sätt ändå i Svenska kyrkan.
Precis, så är det fortfarande. Jag sitter i kyrkomötet som är vår riksdag motsvarande. Och där jag leder organisationsutskottet. Så att jag får sitta med de här frågorna ändå. Så att jag är jätteglad för det. Jag älskar att
så få... Så då har du väldigt stor användning och förståelse för liksom hela ämbetet där.
Ja, precis. Mm. Och nu börjar ju de ju prata om AI och etik. Och
du måste ju vara så klippt och skuren.
Ja, då sitter jag sådär. Ja, det kan vi prata om. Det går alldeles utmärkt.
Ja. Men var det så att ni också hade... att du kommer från en religiös familj?
Ja, den var nog ganska så här svenskkyrklig, om det finns ett sånt uttryck. Det vill säga att vi är döpta alla barn. Mm. Farmor var så här religiös, tyckte vi, för att hon ville att vi skulle sjunga Tryggare kan ingen vara på kvällarna. Så hon passade oss, men det handlar nog snarare om hennes metoder, att hon inte kunde ta till så många andra, tror jag. Men sen så...
Jag tänker på både din syster och
du. Vi har funderat mycket på det. Mamma och pappa har funderat mycket på det. Liksom, vad hände här? De är lärare och civilingenjör. Mm. Men de... Jag tror att vi liksom... Just det här att vi alltid hade haft det där samtalet. Så hade vi några vänner som var lite mer troende. Sådär, som ju aldrig på något sätt procklar på deras tro. Så, men däremot det här öppna samtalet som man kan ha med människor som tycker att livsfrågor ligger väldigt nära och är helt naturligt.
Mm. Att det kan ha varit
då kan det ha öppnat upp väldigt, väldigt mycket. Mm. Med att vi varit väldigt nyfikna och känner oss hemma i det samtalet.
När förstod du att du skulle bli ledare?
Jag tror att jag förstod det när jag var ganska, ganska ung och seglade med friluftsfrämjandet. Faktiskt. Ja. Jag tror att jag var 15 år när jag första gången blev hjälpledare för ett seglarläger. Och tyckte det var en fullständig självklarhet. Jag hade längtat efter det i flera år. För jag hade sett i mig själv att jag tyckte väldigt mycket om att leda och hjälpa andra.
Men sen din karriär då, som ju har gått via teologstudierna, och sen hamnade du i offentlig sektor. Mm. Hur liksom gick det där till då?
Mm. Ja, det gick ju till så att jag har ju haft ett politiskt engagemang, så att offentlig sektor och som så här politiker har jag varit med.
Det var där det började.
Ja, det var där det började faktiskt. Så har jag varit med sen jag blev student engagerad i Uppsala. Och då gick jag med i ett parti och så var jag kårordförande där. Och då, efter mitt år som kårordförande, så kom jag in i olika sammanhang, olika nämnder. Så jag satt faktiskt i socialnämnd, tror jag, det första jag gjorde. 2008 eller 2007 var det, där någonstans. Och det var väl då någonstans som jag fick upp ögonen för vad det offentliga har ansvar för. Och hur demokratin funkar. Att det är så här vanliga människor som du och jag som går på de här mötena och har ett jättestort ansvar för att vårt välfärdskontraktet funkar. Mm. De som behöver hjälp och de barnen som far illa och de föräldrar som kämpar får det stödet de behöver ifrån samhället. Så här, att det är ändå ett sånt avtal vi har med varandra i den här välfärd och svenska idén som vi har.
Ja, så det liksom, du fann den här liksom nyttan.
Ja, jag blev ganska drabbad av det faktiskt. Här, ja. Att det, för man beslutar ju om så här, omhändertagande av barn till exempel. Och LSS-stöd och alla de här sakerna. Att det är stort ansvar.
Mm.
Och i demokratin funkar det ju så att man säger så här, att det är vi folket som ska bestämma om det.
Mm.
Det är inte en tjänsteman eller någon som får betalt. Utan det är vi. Det är vi. Mm. Och det är ju ett jätteansvar, så man behöver ju ha bra underlag och det ska vara vedertagna metoder och ordentligt gjort och man ska inte slarva med vårt gemensamma. Så det var där någonstans jag blev väldigt nyfiken på hur funkar det här, för vilken jätteapparat, vilket stort ansvar. Och sen successivt så har det intresset vuxit, och efter några år in i min karriär, efter att jag var generalsekreterare för KFUMs scoutförbund, och så fick jag möjlighet att vara kanslichef för ett politiskt ungdomsförbund. Och då fick vi göra valrörelse.
Ett politiskt, då ska vi inte säga vilket parti, alla sitter och undrar nu.
Eller hur,
vilket parti är det?
Ska jag berätta, säga det? Ja, men det är ju Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU. Mm. Och det är ju också sån här 100-åriga organisationer med långa traditioner, också i förändring.
Mm.
Så jag gick in som kanslichef och fick möta alla dessa unga, drivna talanger som bara brinner för att göra skillnad. Och fick vara med i det här supervalåret när vi hade EU-val, kyrkoval och riksdagsval samma, under liksom ett års tid. Och bygga en valorganisation och få medarbetare som får ett helt land på fötter för att prata om politik och vad som är viktigt framåt. Och det var fantastiskt, det var jättekul. Så det var egentligen där någonstans som på den här resan, eget engagemang och sen professionellt. Och sen så fick jag möjlighet då att gå in i Stockholms stadshus efter år 2014. Mm. Och då var jag borgarrådssekreterare, som det heter.
Just det.
Det är en slags politisk tjänsteman.
Ja.
Och då stöttade jag i skolfrågorna tillsammans med Olle Burell som var skolborgarråd då.
Mm.
Och där stod ju vi utifrån utmaningen att nu är det en hel organisation som leder skolor och förskolor och gymnasieskolor och andra skolformer runt det i Stockholms stad. Och det är ju 26 000 lärare, det är hur många skolor som helst. Mm. Och med stora utmaningar givetvis. Även om man såg redan från början att det går ganska bra för svenska barn i skolan, så såg man också att det var ett glapp.
Ja, just det.
Och det glappet var också ganska drabbande, apropå det här. Att det är ju vi tillsammans som ska möjliggöra för alla.
Ja.
Mm. Så vi var inne och...
Så du, hade du tänkt att det skulle kunna bli liksom en renodlad politisk karriär?
Jag har haft sådana funderingar. Mm. Det har jag absolut haft. Och det har varit en fascination också för företrädarskapet och så. Men jag har så otroligt stor respekt för både för den rollen och de utmaningar som kommer med det. Och har väl de gångerna som jag har fått fråga, för det har funnits tillfällen då det har pockats på mig på olika sätt. Men då har jag, precis som med min fråga kring det här att vara präst i Svenska kyrkan, så har jag ibland varit så här, nej, men jag vill bygga någonting, liksom en stark förankring i ledarskapet. Mm. Det är där jag vill stå. Jag vill förändra på det viset, att vara nära människor och bygga förutsättningar för organisationer framåt.
Mm.
Och då har jag inte känt, jag har inte känt mig redo för det.
Nej.
Och inte heller att jag har haft den riktiga lusten.
Och så händer det lite andra saker då, eftersom du gick in på en liksom mer renodlad ledarkarriär inom Stockholms stad då.
Precis. Efter ett par år, åren där med skolfrågor, så fick jag möjlighet för att vara chef för verksamhetsutveckling och förvaltning på Stockholms stad.
Ja.
Och då var det också digital utveckling. Och det var ju vår vän Ann Helenius som rekryterade
precis,
mig då.
Precis, som råkar också ha varit med här i podden ja. Två gånger dessutom.
Ja, men precis. Och så fick mig att gå Women for Leaders.
Ja,
ja,
precis.
Fantastiskt.
Nu kom det. Nu ska vi avslöja varför vi känner varandra.
Ja.
Vi har gått ett års program här nu i Women for Leaders. Så precis. Blivit klar i juni.
Precis. Mm. Det var ett otroligt fint år, måste jag säga. Det kommer jag att bära med mig väldigt, väldigt länge. Och de här kvinnorna vi har fått möta och inspireras av och lära känna. Mm. Alltså det har varit fantastiskt. Och så samtidigt så har vi pratat om de här viktiga, viktiga sakerna. Vad behöver vi för att leda framåt?
Mm.
Och leda för förändring där det behövs.
Mm.
Så det har varit magiskt.
Ja,
verkligen.
Det är så roligt att du har varit med
och
bidragit starkt.
Mm.
Det är därför du sitter här nu. Därför att jag också fascineras väldigt mycket av din person och dina livsval och karriär och så. Det du bidrar med där.
Mm.
Och när man läser din tidiga blogg då ser man ju också att hur du har liksom tittat på livet och dig själv kring det här med jobb och karriär och familj och må bra.
Ja.
Vad har du kommit fram till?
Ja, ja. Nej, jag tror att reflektionens kraft tror jag på. Jag tror verkligen på det. Det händer magiska saker när man tänker efter och när man tar tid i det. Det är lite läskigt ibland att möta sina känslor och tankar och så. Men om man ser det som också något som behöver tränas och underhållas, precis som vi gör med vår fysik eller våra relationer eller vad som helst, så kan man ju bli mer bra på det. Och också ta hand om det som man själv bär med sig.
Men blir du liksom upprörd och så någon gång? Eller är du ganska liksom
lugn? Nej, jag är nog ganska hetlevrad faktiskt egentligen. Jag har en väldigt hetlevrad mamma och jag har en väldigt lugn pappa. Så jag har liksom lite båda. Och just när det händer saker så har jag min så här, då blir jag lugn och liksom konstruktiv. Och då agerar vi. Och det hänger ju också ihop med min brorsa. Han har ju väldigt grov epilepsi. Mm. Så det här med att de här anfallen som var ständigt och ganska ofta väldigt dramatiska händelser.
Ah.
Det gör ju att när draman händer, då blir jag jättelugn.
Ah.
Det är liksom bara, då går vi in i nästa.
Du är van och liksom, nu måste vi. Så.
Det är som ett mönster liksom.
Mm. Det är väldigt bra.
Ja, det är bra.
Mm.
Men däremot så här, orättvisor eller när någon beter sig på ett sätt som skadar någon annan. Det är där jag triggas igång. Och då hörs det.
Mm.
Ja, och så. Och jag kan ju också vråla rätt duktigt för mina barn. Stackars barnen.
Så det kan du.
Här,
ja.
Fyra. Och det funderar jag jättemycket på. Och pratar med dem om också. Och då tänker jag så här att det är viktigt också att få vara, att ilska och arg, det är också en grundkänsla.
Mm.
Och den behöver få finnas.
Verkligen.
Och få sitt uttryck. Fast den måste också vara snäll och man måste ta hand om den. Så att den inte skadar någon.
Mm.
Så jag och mina barn, vi pratar, för de är ju likadana. De exploderar ju också. Så att vi försöker plocka upp det där och ha liksom så här, vad hände? Och samtal.
Händer, kände, lärde.
Vad var det? Jag satt senast igår med mina två gossar, Hugo och Ruben, som var, hade varit osams på dagen och hade ringt mig i telefon när jag satt på möte. Och då var de osams. Och det är ju jättejobbigt att ha sagt att barnen får vara hemma efter fritids i några timmar själva. Och så ringer de och ser dem så här.
Osams.
Verkligen så här. Vad gör man?
Mm.
Så vi kom hem och pratade om det. Liksom, att ska ni vara hemma så får vi ha lite spelregler. Men då försöker jag lära dem. Och så här, vad var det som hände? Hur önskar du att det skulle vara? Nu lyssnar vi på varandra. Ja. Och också ja. Så här, vad ångrar du? Mm. Vad tänker du att du skulle kunna ha gjort annorlunda? Du vet, så här håller jag på. Ja. Så de kommer ha en del i psykoterapi.
Ja, eller också så blir det terapeuter av dem
eller
också.
Hur? Så, ja. Så jag, det tycker jag är så spännande att sitta också med de här pojkarna. Min man Per, han sa där, har du varit FN nu? Och det är väl också en bra sammanfattning. Då sätter jag dem medlar och så dem. Pratar vi. Mm. Och det kommer ju också ifrån min barndom.
Ja, det är mycket som kommer därifrån. Ja. Men Louise, om man tittar liksom på din, det blir så här, nu får du en jättelång reflektion här i Karriärpodden. Vad är det för stunder som du kan liksom pinpointa i ditt liv eller karriär som toppar och dalar? Vi brukar ju prata om det här. Ska vi börja med topparna?
Mm.
Vad har varit så här liksom avgörande grejer för dig att du har, och stunder när du har känt dig stark och bra?
Jag tror, eller jag känner så här att det är de gångerna som andra ledare och människor som finns runt om kring mig har gett mig förtroende och tro på mig. Det har betytt jättemycket. Eftersom jag inte har en helt så här, vad gör man med en teolog? Liksom? Vad kan de egentligen? Så har jag haft ett litet komplex kring det. Så här, är jag gångbar? Funkar jag? Jag har ju ingen
varför inte du examens på Handels?
Exakt,
eller?
Liksom. Mm-hmm. Då har det varit väldigt betydelsefullt för mig när man har sett vad jag är kapabel till eller har potential till och gett mig utrymmet att försöka. Det har varit mina toppar på det sättet att jag har blivit så otroligt glad och känt mig som den här, jag har så otroligt mycket mer att ge och så mycket tankar och funderingar och kapacitet som jag bara vill få chansen till.
Mm.
Så det har betytt jättemycket. Så det är det ena. Och det andra när jag känner mig riktigt, riktigt stolt och glad, det är när jag får igång teamet och få igång mina medarbetare, när jag ser att de är stolta över sig själva, när de ler, när de mår bra, när de vågar vara hela sig själva, hela registret också, att alltså vara lite gruffiga och sådär, men ändå göra det på ett sätt som jag känner så här, men de är trygga.
Mm.
De vågar hanterar
vara sig
det.
Själva.
Ja, och de är inte liksom, de låter inte sig själva ta ut hela svängen, om du förstår vad jag menar, utan de är sammansatta.
Mm.
De mår bra. Då flyger jag fram. Och just nu så känns det så väldigt mycket på mitt jobb. Det är ett fantastiskt team som vi jobbar med. Vi har precis fått in några nya medarbetare också. Det är magiskt.
Roligt.
Ja.
Det är kul att jobba med gruppen när det är. Och det är kul att jobba när det går bra.
Ja, det är väldigt roligt.
Men det måste ha funnits stunder både i din ledarkarriär och andra stunder när du har haft det tuffare.
Verkligen. Jag har haft många, många dippar tycker jag på det fronten. Jag hade ju en dipp som ju ändå behöver nämnas någonstans, att som jag idag använder som en erfarenhet, och det är ju en 9 månaders utmattning. Och då var jag ju bara 26.
Oh.
Ja, så jag var så ung.
Ja, oh, verkligen.
Och är ju verkligen ett sånt där skolexempel på någon som inte riktigt kände efter.
Mm.
Så var är mina gränser och var är stoppet och så. Ensamstående mamma, ville mycket, pluggade, jobbade samtidigt som jag nämnde förut. Tackade jag till olika ideella engagemang. Ville bli fotograf också samtidigt, ja. Varför inte? Gjorde massa sådana gigs och grejer. Vilade aldrig.
Nej.
Och hade liksom inte en liksom, jag var så fokuserad på att finnas för andra och göra bra. Så,
och liksom prestation i det.
Och prestation, massa prestation i det. Mm. Och ha hand om en liten tjej då.
Mm.
Och sig själv. Ja. Herregud, det var 20.
Vad hände då?
Jag fick sådana här, kroppen slutade fungera, minnet slutade fungera, hörsel försvann. Sådana här akuta fysiska symptom.
Fysiska på riktigt.
Jag mådde jättebra. Såhär psykiskt. Precis när det hände. För jag hade då jag var nyförälskad i min man. Så det brukar jag tänka.
Ni började.
Vi började där. Vi började med att jag låg på en soffa. Ja, det har vi skrattat många gånger åt. Men då lärde jag mig väldigt mycket om det här med att ha gränser för mig själv. Och jag fick gå i en slags kroppsterapi där man lärde sig att vila. Jag lärde mig att vila. Och det var en av mina jobbigaste lärdomar. Tänk något så enkelt. Uh-huh. Kunde vara så svårt. Och liksom återhämtning och så. Det jobbar jag fortfarande med. Liksom hur viktigt det är att kanske jag har mina mantran. Liksom, och jag är ganska noga på att känna efter. Sen har jag nosat på den där utmattningen. För det är ju så att om man varit med om det en gång så är man lite känslig. Mm. Så jag har faktiskt varit och nosat på den ett par gånger. Alltid hunnit bromsa. Men har då också utvecklat en reflektion kring det. Liksom, vad är det som drar igång och när är det händer?
Mm. Vad gör du då?
Nej, men jag pausar och... en slags psykologisk time-out tror jag. Jag skriver, jag reflekterar, jag går till botten, promenerar, jag börjar träna också. Det orkar man nästan inte, men det är jättebra.
Mm.
För att få liksom...
Ja, det är ju något som, gud vad vi har kommit, om man äntligen har kommit
på. Eller hur, det är så viktigt.
Bättre förbättrar liksom.
Sover ordentligt, ja men det finns det är alla de där grejerna. Men framförallt så pratar jag om det. Jag pratar om det. Jag är inte tyst. Nej. Utan jag berättar hur det känns. Och med mina närmsta. Och försöker lära mig av mig. Men sen så...
Men 26 år sa du?
Ja, jag var 26. Så jag har ju... De gångerna som jag har nosat på den här. Liksom, nu jävlar känns det jobbigt här. I orken. Så har jag ju kunnat vända det. Så jag är ganska glad för liksom vad jag har hittat. Mm. Men andra saker som ju har varit jobbigt. Har ju liksom tryckt på de där grejerna. Och det är ju när det är maktkamper på arbetsplatser.
Mm.
Det har jag tyckt. Det är mina riktiga sådana dalar.
Ja.
Ja, och är det något som du kan klura jag mycket på?
Berätta om, vad händer?
Ja, men det som händer. Det är oftast när man jobbar med organisationer i förändring. Mm. När någonting händer i organisationen som gör att man ska göra på andra sätt. Eller byta spår eller byta ledning. Jag var med och slog samman olika scoutförbund. Då när vi var 5 scoutförbund som skulle bli en organisation. Och det var ett jättefint och strategiskt arbete som hade pågått under väldigt lång tid.
Mm.
Men det hade också förde också med sig det här med att hur är vi människor när vi inte riktigt tror på varandras idéer. Och vi försöker någonstans få med oss alla. Och det börjar liksom ställas saker till sin spets.
Mm.
Och det fanns tillfällen i det arbetet bland annat där jag verkligen fick smaka på det här. Liksom, vad gör maktkamperna med oss? Mm. Personligen också.
Mm.
Och sen finns det andra sådana tillfällen som högsta ledare, så tjänstemannaorganisationen, så får man ju också hantera mycket.
Ja.
Just maktkamper.
Ju högre upp, desto mer är
det. Det har jag också gjort i mina ideella roller när jag har lett Socialdemokraterna i liksom partiorganisationen också. Så alla vill väl, alla vill det bästa. Men just när vi vill vara med och bestämma, då visar sig vad vi människor också bär med oss. Vi kan vara misstänksamma mot varandra, vi kan kanske inte snälltolka eller tänka det bästa. Vi har intressen som vi inte riktigt uttalar och då börjar andra krafter och dra igång och sånt där. Jag har sett mycket, men jag har också med det fått en väldigt rik erfarenhet hur man orienterar sig.
Ja, är det något som du kan dela?
Jag tror att det ärliga samtalet, det här med att vara FN som jag är hemma.
Just det, medling.
Med mina barn. Ja, men att man pratar om det. Alltså det är så att...
kommunikation.
Ja, för det här med att vi vill vara med och bestämma, det är ju djupt mänskligt. Ja. Det är ju för att vi vill vara trygga. Och när man förändrar en organisation, slår samman organisationer, det rubbar ju någonting i vad vi tror på.
Mm.
Att det är som, vi lever i den här organisationen, vi tror på den, vi har passion för den. Och så ska någon ändra det.
Mm.
Alltså det händer saker då. Eller om man känner så här som i de politiska organisationerna, så vill man ju oftast vara med och bli anspråkstagen. Och då kan det ju vara känslan så här, man förstår mig inte. Eller ni har inte sett allt jag kan, eller den där personen pratar illa om mig, man kan bli misstänksam och så, jag kan, om man har sådana frågor då. Så att det är ju mycket att förstå liksom, hur, vad är det som driver oss, vad är vi rädda för, vad är, vad är det,
ta ett litet steg tillbaka här, så man inte hamnar i
precis det här, och så får man korrigera beteenden. Det lät ju väldigt så här tufft, men så är det ju, så är det ju även med att vara ledare på jobbet eller vara
Men jag tror det är ledare många som inte ens har liksom koll på sig själva. Eller det har man ju, jag ska inte säga att jag har det heller i de där situationerna. Mm. När det har varit stora förändringar. Mm. Men vad är det som händer med mig?
Vad är det som händer med mig? Ja.
Så att det skulle ju liksom alla behöva göra den reflektionen då.
Jag tror egentligen. Jag har fått tips också av kloka kvinnor runt omkring mig. Att jobba med liksom huden. Alltså här, är man tunnhudad eller hårdhudad? Och då ska man inte vara, man ska inte vara så hårdhudad så att man inte bryr sig. Men är man för tunnhudad så går det rätt in.
Ja.
Och då bär man det med sig. Mm. Så jag har alltid fått jobba med att lite, ha lite tjockare hud.
Mm.
Som metafor då.
Ja. Att Gud vad roligt, jag har också en liknande. Fast jag brukar prata om rustning. Ju.
Ja, precis. Det är en annan.
det är samma sak. Nej, men nu får jag sätta på mig min... För jag har extremt tunn hud. Och därför så behövs det liksom typ en...
Eller hur?
En extra grej som jag får sätta på mig de gångerna jag har behövt det.
Ja.
Ja, och det är faktiskt ganska bra med sådana här. Det låter ju lite konstigt kanske när vi pratar om det nu. Men det att ha sådana tankar som man liksom har mantan som du säger. Som man får ha med sig själv.
Ja, men precis. Jag brukar förbereda mig ganska noga för de där som jobbiga samtalen, vad man ska säga. Just med den liksom, egna mentala. Så här, vad är jag? Vad är den andra personen? Vad är vi här för? Vad vill jag ha för röstläge och... ton och känsla, alltså sådana där saker, att jobba med hela registret av att vara en människa som kommunicerar med en annan människa, då kan man egentligen prata om allt. Men det är lite av ett så här hantverk.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Vi pratar ju väldigt mycket om det moderna ledarskapet i Women for Leaders, och det gör man ju kanske överallt med lite olika benämningar. Mm. Och det är ju extra kul att få diskutera det med dig, tänker jag, med tanke på liksom framtidsscenarion som du ju verkligen jobbar med dagligen. Vad tror du är liksom utmärkande, om du ska få ringa in det? Vad är liksom det moderna framtida ledarskapet? Vad består det av mer än det vi har idag? Liksom?
Jag tror att det moderna ledarskapet är ett mer lyssnande ledarskap, tror jag. Det kommer vara fullständigt nödvändigt för att klara av snabba förändringar och förflyttningar. Och med lyssnande så kan det både vara att man lyssnar in sin egen organisationskapacitet och vad man har, att man är duktig på att göra analyser och liksom få fakta baserad på något sätt, men att man hör samma vad som faktiskt pågår och vad som finns, även datan som finns. Och sen behöver man lyssna på dem som man finns till för. Och det är ju också det moderna samhällets utveckling, är ju att vi som konsumenter eller som medborgare, vi ställer krav på ett helt annat sätt idag. Vi förväntar oss saker med att få en upplevelse av saker. Och det utmanar ju ledarskapet enormt. Att det plötsligt inte är så här, ja, vi gör rätt enligt lagen. Eller vi gör rätt i det som står liksom, i det här brevet, regleringsbrevet eller i vår ändamålsparagraf där det står vart vårt syfte är. Utan det som faktiskt räknas nu är hur det upplevs. Och då behöver man vara duktig på att lyssna. Och det tror jag som ledare, att utveckla den här, liksom, att höra och lyssna är liksom lite två olika saker. Och det lyssnande kräver också att du ger liksom en signal tillbaka att du har hört. Och då kommer man in på det här med empati och att sätta sig i någon annans skor och så. Sen så behöver man klara av det här med snabba förflyttningar. Och det att man kanske behöver ändra organisationen eller rucka lite på uppdragsbeskrivningar och sådana saker. Vi ska kunna göra många olika grejer som vi idag kanske inte har. Och då kan det upplevas otryggt på en arbetsplats. Så jag tror att det moderna ledarskapet också behöver skapa mer trygghet runt omkring våra arbetsuppgifter. Just för de kommer vara lite osäkra. Men hur kan arbetsplatsen vara en trygghet som gör att det gör ingenting? Vi klarar den här osäkerheten eller förändringen. Vi blir bra på det där. Det blir en del av vår vardag.
Det är superviktigt.
Så hur gör man det?
Det kommer liksom inte se ut som det har gjort med att man har en befattningsbeskrivning. Ja. Det finns ju liksom inte nu.
Nej. Och den här känslan av att man behöver ställa om sin kompetens. Att man behöver utbildning fast man är välutbildad och då tar hand om den här känslan av att då kan inte jag, behövs inte jag och istället skapar den här nyfikenheten och att det är naturligt att vi lär oss hela livet och skapar förutsättningar för det. Det kommer krävas då utifrån ett ledarskapsperspektiv att man skapar tid för medarbetare att lära. Tid till reflektion och då skapar en kultur att det är så här vi gör. Och idag så tror jag många organisationer kämpar med det där, med att man är maxad till sina 40 timmar och sen så ska man också reflektera, blir man nästan provocerad, så här, när fasen ska man ha tid till det? Och det tror jag också är en ledarskapsfråga, så här, hur organiserar du så att medarbetare tar sig tid, får tid och att det är det som gör din affär eller verksamhet?
Men verkligen. Och då kommer en jättebra fråga här nu ifrån min samarbetspartner Unionen till dig, som är lite på det här temat nämligen. För de är nyfikna på att höra det här med vikten av att kompetensutveckla sig. De säger ju där också, har man ju kommit fram till att liksom lärande och att vi behöver hela tiden, att det blir viktigare och viktigare. Och då undrar de vad dina bästa tips kring just kompetensutveckling är. Hur gör du själv liksom?
Ja, jag tycker att man ska ta sig tid till att kompetensutveckla sig och att vara nyfiken på vad det är man skulle kunna gå för ganska lättillgängliga kurser. Och jag tror också att man ska ta mer tid att lära av varandra. Att det redan på arbetsplatserna finns väldigt mycket kompetens. Medarbetare som har tänkt och kanske gått någon egen kurs men som skulle kunna lära ut i arbetslaget eller lära av varandra. Så då är det snarare den där liksom tiden och att just ha det här lyssnande och lärande reflektionen. På vår arbetsplats använder vi retrospektiv som en sån där metod. Där vi just nu håller på att föra in lite mer smidigare, flexibla arbetssätt. Vi inspireras av det agila arbetssätten och försöker liksom anpassa det till en tjänstemannaorganisation. Ja. Och det handlar ju egentligen om den här smidigheten, transparensen, tydligheten. Precis. Och där finns det en reflektion, så här, vad har vi gjort bra, vad kan vi göra bättre? Och så.
Ja. Det är den, så det är liksom, man inte ser liksom ett stort projekt som bara rullar på, ja, och sen så har man kanske, ja, kört i, åt fel håll utan att veta om,
exakt,
det.
Exakt, mm, det kan vara en sån. Och att man prioriterar. Det är ju också en prioriteringsverktyg. Så här, gör vi rätt saker? Mm. Vi behöver göra rätt saker i rätt tid. Vi är överösta av saker som vi skulle kunna ägna oss åt. Men hur värderar vi vad som blir viktigt? Och då behöver vi varandra, mm, för att göra den analysen, tror jag.
Tror du att det är liksom offentlig sektor kommer att kunna bli agila?
Ja, utifrån att man menar att, att man är smidigare och mer anpassningsbar. Ja, absolut. Det är lean-metoderna och de här. Mm, de har ju funnits länge. Och det är ju liksom, mm, det ligger i den. Men man behöver vara som alltid försiktig med att vara för metodtrogen. Mm. Man måste liksom vara pragmatisk, mm, och fundera på vad är egentligen syftet med att vi jobbar på det här sättet. Mm. Och just i det här fallet så är det ju för att få transparens och smidighet. Så vi har ägnat en reflektion kring det först. Då, liksom, vad är det vi faktiskt vill åstadkomma? Då blir det, mm, mycket lättare. Men tillbaka till frågan. Så det är ju det ett sätt att lära i vardagen. Att liksom ha ett reflekterande arbetssätt eller metodik i arbetslaget. Och sen är det de här i framtiden. Och redan nu finns ju många kortare kurser man kan gå online för all del. Man kan kompetensutveckla sig gratis på otroligt många, mm, fiffiga sätt idag. Våra ungdomar använder ju YouTube och de undersöker. Ja. De lär ju sig hur mycket som helst. Man, mm, kan inspireras av det. Att på något sätt vara nyfiken att lära. Ja. Det livslånga lärandet är inte bara att gå liksom en högskoleutbildning som man nästan får tanken till om man själv kommer från den traditionen. Utan det kan också vara att bara lära sig på en onlinekurs eller genom att undersöka. Men sen så ser ju jag också att som ledare kan du också skapa olika sådana här program inom organisationen för förändringsledning till exempel. Att där man liksom lär under tiden man implementerar. Mm. Och det finns ju också metoder att ta till för det.
Men jag tänker att offentlig sektor kommer ju liksom, det är så många förändringar som pågår där. Mm. Och det är ju, det finns ju många som kanske, alltså jag ser ju framför mig att det finns en hel del byråkrati, mm, och, mm, kanske lite långsamma processer som man verkligen behöver få fart på. Mm. Men är det så här liksom stora krafter nu som gör att det här, ja, du sitter, mm, ju mitt i det, kan jag tänka mig. Mm. Alltså att några som vill att det ska vara som det här är det som fungerar. Och
det är ju så att vi är väldigt stolta i Sverige över vårt sätt att förvalta. Ja. Vi är jättestolta över det. Och det ska vi vara, för det är ett väldigt solitt och säkert system att ta hand om vårt gemensamma i välfärden och i samhällsutvecklingen och samhällsbyggnaden. Men det gör ju att det blir svårt för oss att då samarbeta mellan de här silosarna som vi på något, mm, sätt har. Självständiga myndigheter, självständiga kommuner och självständiga regioner. Hur ska de samarbeta? Mm. Och hitta vägarna till varandra och låta liksom sig inspireras eller att låta någon annan ta hand om ens eget och sådär. Det är en förändring. Mm. Så det är ju ett stort jobb.
Det känns som ett så här.
Ja, det är ett jättestort jobb.
Jag blir nästan svindlad när jag tänker på hur ska det liksom, bara det här med liksom landstingen, mm, och kommunen.
Ja, det är verkligen. Och det tror jag att man kan säga att vi har några som vill vara färdledande, som vi kallar det. Det vill säga gå före och visa och ha goda exempel. Och då kan det ju vara så här, hur får man andra att inspireras av det exemplet och kanske ta efter? Och så vi brukar vara inne på mycket det här med uppskalningsbarheten. Att om någon har innoverat ett arbetssätt eller en tjänst eller en produkt, hur ska vi få någon annan att ta över den utan att man gör samma resa, ja, en gång till och, mm, investerar ytterligare skattemedel?
Och lite som du var med och jobbade med Smarta staden, ja, i Stockholm,
precis,
som Annelenius drev, ja, också, så är det ju, ja, jag kan tänka mig att det var
som
mycket som man skulle kunna göra, ja, kopia på där.
Ja, men verkligen. Mm. Och som då, Stockholm är bara en stad av många städer, men som med sin stor kan göra mycket. Men det är det ena. Men sen så är det just det här att den här stoltheten vi har över hur vi har gjort allting, den måste man ju också ta hand om, för den är ju så sann. Mm. Men samtidigt så kommer det här nya samhället med dunderbrak, och det är också en, vi måste förändra, för vi kommer inte ha råd att inte göra det. Nej. Så att det gäller liksom att både värdera och prata mycket om liksom det fina vi har och det som vi inte ska slå sönder utan värna om. Men skruva på våra arbetssätt och fundera på vad kan vi faktiskt använda datans kraft till för att underlätta så att vi fortfarande kan ha den här stolta traditionen av självständiga, bra förvaltningar som levererar bra tjänster för oss.
Ja, jättespännande uppdrag och jobb ni gör. Du, åter till dig. För att jag känner så här, vi pratar ju väldigt mycket om ledarskap och det är lätt att det blir så här liksom lite stora ord och jag tänker på vad är det egentligen som, du pratar ju så fint om det här med att vi ska visa vem vi är och så. Hur är det med dina, liksom, dina egna emotioner? Mm. Vad har du för, liksom, när går du igång? Vad är dina triggers och så?
Ja, men jag går igång. Jag nämnde lite så här orättvisor. Kan jag gå igång på. Det gör jag. Men jag tror också det här. Jag går igång på när jag märker att. När man inte vill bidra till det gemensamma. Jag kan verkligen gå igång på det där. När man skapar förutsättningar för det. Då kan jag. Det är väl de gånger jag ska känna att jag kan bli så frustrerad. Över det här hur alla goda krafter som vi har och som vi försöker göra och som vi bidrar med och som kanske vi misstolkar det eller vi hör det inte. Sånt där kan jag gå igång på. Och i mitt liv, i min vardag så manifesteras väl det i om jag känner mig ifrågasatt eller om jag och min man tjafsar så handlar det alltid om det att jag känner att du har inte hört mig. Nej, du lyssnar inte ordentligt. Så det är klart att jag har, det är liksom min trigger tror jag. Det här med att inte.
När blir du riktigt ledsen?
Jag tror att sorg gör mig riktigt ledsen. Det är saknad. Det är där jag har min det är då jag blir riktigt ledsen. Och sorgen kan vara ju vara saknad av en människa, men det kan också vara saknad av en relation, vilken som helst. Tror jag.
Du förlorade din mamma.
Det är många år sedan nu, 2005 gick hon bort. Året efter jag hade varit sjukskriven. Jag var sjukskriven samtidigt som hon var sjuk. Men vi fick ju tid då. Men det var hon hade cancer så hon gick bort. Och det var, ja men den sorgen den kan fortfarande göra mig jätteledsen. På olika sätt. Jag tror också att det är den här lidelsen som känns att, för jag tror vi pratar mycket om det pappa och jag, att sorg är liksom ett mått på att älska. Som att det är liksom spegeln det är av det. Så när vi är väldigt ledsna över att vi saknar någon eller saknar en relation och så, då är det egentligen, har det med vår egen kärlek att göra, att vi har investerat någonting och förstått oss själva i ljuset i en relation. Och fått mycket värde i det. Beundrat någon kanske.
Verkligen. Det är ju, man säger ju det är väldigt liksom nära mellan glädje och sorg egentligen.
Ja, det är ju det. Och det tror jag också så här att sorgen över förlorade relationer, både levande och döda, det kan vara någonting som jag kan bli riktigt ledsen över.
Har du något sånt här livsmotto som du brukar säga till dig själv?
Ja, jag vet inte. Var inte rädd brukar jag tänka. Var modig. Våga. Är det så? Men jag har också haft ett jätteroligt motto som jag körde ett par år. Som vi mera på lek. Men det visade sig vara, det blev så himla bra. Jag var lite så här trött på mig själv, började närma mig 40. Och så kände jag så här, men jag måste tänka på nya sätt. Jag vet ju det här, jag kan ju sånt här. Hur ska jag göra då? Och då började jag med ett projekt som jag kallar det för hashtag nya Lollo. Jag skrev det också så här. Lollo jag kallas ju för det hemma. Och då gjorde jag allt möjligt konstigt. För jag var så här, eftersom jag vet att man kan påverka hur man tänker. Och det är egentligen där det börjar och slutar. Liksom, hur vi tänker och hur vi resonerar. Så här. Då kan jag ju tänka på ett annat sätt. Det kan man ju konstruera. Så. Men jag kan också uppleva så här, värdera mina beteenden på andra sätt. Så jag börjar köra bil långsamt, apropå mig.
det var inte just idag.
Nej. Men så där, och mina barn och min mamma bara, vad gör du? Liksom så här, vad, du kör som en gubbe nu, liksom så här, långsamt, fint. Och så här. Jag bara, ja. Nej, men jag vill bara känna hur det känns. Liksom. Hur känns det att vara sån här? Mm. Så kunde jag göra. Göra på helt tvärtom mot vad jag brukade göra. Så jag var väldigt där medveten om mina beteenden och sånt och utforskade. Mm. Om jag istället svarade min man så här istället för så här, vad händer då? Och det blev roligt. Jätteroligt.
Det var så roligt.
Alltså.
Hashtag nya Eva.
Och man kan ladda det med precis vad man vill. Ja. Och det var det lekfulla som var roligt. Mm. Och att vi fick så många roliga skratt av det. Och att jag faktiskt upptäckte det här. Det här med att man brukar säga liksom att man äger sin egen berättelse någonstans. Det blev så sant.
Ja. Mm. Gjorde du några förändringar efter det där? Som du liksom,
ja, men jag tror att jag har gjort det. Men jag kan inte komma ihåg. Nu har de blivit så mina.
Liksom,
så här, ja, jag kan inte komma på riktigt vad det kan vara. Men jag tror att jag är nog mer sann mot mig själv faktiskt.
Jag brukar alltid avsluta med det här att man ska få säga vad man själv skulle ha behövt höra lite tidigare i livet. Vad har du för grejer som du skulle ha mått bra av och som du vill skicka vidare nu?
Ja, jag tror att jag skulle fått behöva höra att ta det lugnt. Att inte ha så bråttom med prestationer. Att det är okej att vara ny på jobbet och vara förvirrad och frågvis, att det liksom är bra. Mm. Det tror jag att jag skulle behövt höra tidigare. Det har jag lärt mig, men det tror jag att jag skulle mått bra av.
Kanske uppmuntra till och med att det var bra liksom.
Ja, men precis. Och så att det finns inget så här att bevisa när man är ny, man behöver inte vara duktig från början. Det hade jag behövt höra.
Är det något mer?
Alltså, jag tror också att någonting som jag hade behövt höra som liten är ju det här att alla känslor är okej. Och de var okej. Men när man har en bror med särskilda utmaningar, så tror jag att vi som barn som växer upp så lär oss utan att någon har sagt det, att hålla ihop sig. Så det hade jag också behövt höra.
Ja, det hade jag behövt hjälp med. Det, eller liksom.
Att jag hade, att mina liksom så här, att vara, apropå det här med att vara arg eller ledsen eller glad eller, alltså det där som jag som liten, som jag då reflekterat över efteråt, anpassade lite när det passade. Att det. Istället för att känna in så där, när passade att också bara vara. Mm. Jag beundrar de människorna som jag möter idag som bara är. Och min största inspirationskälla just nu är ju Uma 2 år.
Ja.
Det är ju helt magiskt alltså.
Din minsting.
Ja, min lilla minsting. Mm. Och när jag får såna här frågor, så här, vem inspireras du av? Man kan ju göra såna här övningar till exempel. Du brukar alltid säga så här, det är ju Uma. Mm. En 2-åringsperspektiv på livet, eller en 1-årings för all det. Som är helt så här okonstlad och bara rätt fram. Och det är som det är och stort och smart. Och hon, just nu känner hon på känslan förorättad. Den har vi jobbat med så just nu så går kring så här, trumpen och är förrättad för allt möjligt så här. Och det är ju väldigt charmigt såklart, men också så här, ja, tänker jag så här, jag ska låta henne verkligen få känna alla de här känslorna, så kan jag vara med där och spegla dem och fundera på om jag blir provocerad någonting, får jag ta hand om det då, men du vet den.
Ja, men tänk om man liksom kunde få vara kvar i det stadiet hela livet, att man inte förrättat, men jag menar att man att man liksom får att det är okej med alla de där känslorna.
Det önskar jag oss människor mycket mer utav.
Ja. Det var väl väldigt bra slutord. Tack snälla Louise för att du har varit med här.
Tack till dig som har lyssnat. Och du som vill fortsätta följa Louise kommer kunna göra det på Women for Leaders, eftersom hennes bloggtexter inom en snar framtid kommer börja publiceras i våra kanaler. Texter som inspirerar, ger tips och tankar om livet, ledarskap och karriären. Om du vill veta mer om oss, besök gärna womenforleaders.com. Har du sett att vi också har startat en ny Facebookgrupp, Karriärkvinnor Paying It Forward? Gå med där du också. Till sist vill jag rikta ett tack till Unionen som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier.